Ett poddtips från Podplay.
Jag är den som har varit så hård med reglerna. No boys allowed at our place.
Jo, tack.
Och så är det jag som och de drar hem en kille.
Jag heter Stella Kakotsa.
Jag heter Anna Friberg.
Och tillsammans har vi podden 30s in the city.
Nytt avsnitt varje onsdag. Du hittar podden i Podplay-appen.
Podplay.
Välkomna till krimpoddarnas krimpodd över min döda kropp med mig Lena Ljungdahl och
Anna Jinghede. Vilken energi, Lena!
Ja, det är Valley of Death och det är avsnitt 327.
Ja.
Och det är ett avsnitt som Anna ska sitta och rodda, vilket är superintressant med tanke på att du har ingen röst idag.
Nej, den är lite skräpig, men jag kommer att prata med ett uttalat bukstöd de närmaste 45 minuterna eller något. Så hoppas vi att budskapsskola går fram ändå.
Det hoppas vi. Och det du ska prata om är sadism. Och sexualsadism.
Ja, precis. Det är ju...
Det passar ju bra.
ja, det gör det ju på något sätt. Framförallt så är det ju företeelser som man liksom hört talas om, tror jag. Och som ibland lite slarvigt kanske används i media och så när man pratar om avdömda fall och sådär. Men vi ska försöka reda ut vad det faktiskt handlar om.
Det kommer vi göra och jag undrar om du kommer använda citat Jinghedes fikonspråk och nervösa falsett. Är det den rösten du kommer prata med?
Nervös falsett. Ja, alltså så här, jag tänker att jag lägger rösten där det går på stämbanden idag. Det får bli så.
Och varför jag frågar det är för att det har kommit till vår kännedom att podden Över min döda kropp fick en hel sida i DN i lördags.
Ja. Nu kopplar jag.
Ja, nu kopplar du. Ja, men jag är van. Ja. Bengt Olsson, krönikör i DN. Jag var nämligen på träning. Jag var på dansklass. Och då var det en tjej som jag dansade med. Ja. Som sa så här, läste du DN i lördags?
Jaha.
Nej, det har nog inte hunnit så här. Alltså, eran podd var på en hel sida. Och ni får rätt mycket skit.
Ja.
Och jag hörde bara... Podd, helsida, DN. Mm. Fan vad bra, eftersom jag är en sån person.
Just det.
Fan vad gött. All PR är bra PR och så vidare. Och så gick jag hem och så slog jag upp DN. Och så sa hon så här, kanske inte att Anna ska läsa, sa då Sara till mig.
Mm.
Eftersom hon har plockat upp en del i podden, hur vi liksom så att säga, tar oss an kritik.
Just det.
Så säga, hur dåligt kan det vara, tänkte jag. Så då gick jag hem och läste. Och jag kommer ta lite olika fragment. För att jag läste den här innan jag då skickade den till dig. Eftersom jag var då beredd på vad som komma skall. Och så bestämde jag för att det här är inte dåligt.
Nej, men
och
det
inte
jag
ens
heller.
Du kom fram till att det var dåligt.
Nej.
Så då är det fan i mig inte dåligt. Han har då börjat lyssna på vår podd. Och sen så beskriver han då det som vi har hört gång efter annan av er där ute. Att det sker någon form av förälskelse där man äter, sover och skiter på den över min döda kropp och är på middagar och börjar meningar som, och då sa han så här: jag kunde inte sitta vid ett middagsbord utan att yttra en mening som började med, i den här snutpodden sa de att, så. Men ju mer han lyssnade efter ett långt tag så tyckte han att det liksom blev sämre och sämre, men han var också inne på att det kanske var han själv som blev sämre och sämre och mer blev sur över att vi struntade i vad han hade att säga om ämnet och bara pladdrade vidare utifrån vårt.
Ja, men jag funderade lite på det där Alltså jag uppfattade hans text som liksom en tolkning av hur människor funkar i gemen när det handlar om relationer. Ja. Att man är nyförälskad, man tycker en person eller personer är superhärliga och sen tröttnar man efter en tid. Det är ju inte jättekonstigt.
Mm. Nej, det är verkligen
eller anmärkningsvärt.
Och sen så skriver han: hur mycket jag än sympatiserar med deras höga svansföring. Det tar jag som en ren komplimang.
Ja,
det hoppas jag.
Jag
kan inte komma på något finare än att ha hög svansföring. Det betyder för att du står för något. Om du inte står för något så faller du för vad som helst, som min kompis Emil Jensen säger.
Mm.
Så kan han inte, och nu kommer ju det själva taken, trots liksom vår höga svansföring så kan han inte låta bli, han kan liksom inte hålla sig borta från de som vi kallar de snaskiga konkurrenterna som gottar sig i misären. Vi har ingen mer åsikt om det än att vi kommer inte gå den vägen på det sättet. Men vi vet ju att det är superpopulära poddar och det har ju gång för annan hänt att vi själva har lyssnat på vissa av de här avsnitten.
Ja, ja.
Ja. Men han pratar i alla fall om att de tar upp ett rättsfall och så, då kommer ju meningen. När jag föreställer mig hur det här rättsfallet skulle ha presenterats om du var med Över min döda kropp så hör jag Ginghedes fikonspråk och nervösa falsett och Ljungdahls sprickfärdig av tillbakahållet skratt. Och då punchlinen att det finns olika typer av kunskap. Där han menar på att vår kunskap, jag citerar, en hjärnans kunskap som är formulerad i faktastinna meningar. Tackar, tackar. Och sen har vi hjärtats kunskap med det som är liksom göttigt och svårfångat. Och då tycker jag att det här, alltså när jag träffar Sara på dansen på onsdag ska jag säga att det här var ju för fan en hommage.
Ja,
till
ja,
Över min döda kropp.
Ja.
Ja.
Brukar jag prata i falsett?
Ja, jo men det gör du.
Gör jag det? Fan vad speciellt ändå.
Ja, men du går ju ofta upp i falsett när du är exalterad. Då blir det mer falsett och framförallt blir det mer närkingska när du blir lite,
ja, men det har jag
kommer
hört.
Igång. Och det är väl bara gött, tänker jag.
Vad kul. Bengt Olsson, tack.
Ja, därför att vi slog förra veckan all time high i antalet unika lyssningar på en vecka. Mm. Och det är inte bara på grund av Bengt Olsson, men vi hade en liten ökning på söndagen som vi inte brukar se.
Kul.
Och lördagen, vilket förmodligen då var DN-läsarna som kom.
Ja, just det.
Här kommer de, tänkte vi. Mm. Tack, ja. Bengt.
Tack, Bengt. Men du, ska vi ge oss in på veckans tema?
Kör.
Vad har du på sadism, Ljungdahl?
Alltså, min första tanke är att jag, när jag satt på telefonavlyssningen så fick jag höra på folks telefonsamtal till varandra. Och jag har också spanat på en person som ringde till sin kvinna på vägen dit och berättade på vilket sätt hon skulle så att säga förbereda hans entré.
Aha, berätta mer.
Och sig själv inför hans entré. Vad hon skulle göra med sin kropp, vad hon skulle liksom förbereda och så vidare. Så då förstod man att det här var ett ganska sexualsadistiskt förhållande. Och sett vad man hörde så undrar man ju om är det samtycke eller är det ren skär skräck den här kvinnan lever i. It's a thin fucking line skulle jag säga. Och för att inte glömma vår kära taxichaufför från Skräckhuset.
Just det.
Sina slavar. Ish. Så. Men annars så är jag tämligen tunn på ämnet. Så att jag lutar mig tillbaka. Ladda för rövhatt.
Sadism handlar ju faktiskt om att uppleva njutning av att se en annan människa eller djur för den delen lida och uppleva smärta. Och det är ju någonting i det här. Jag vet, de filmer man minns bäst, det är ju ofta de här som innefattar den här typen av scener, det här man kliver över liksom någon slags gräns. Det är en sak ju att tillfoga någon smärta utan att visa hur man känner för det på något sätt. Ett mord eller man skjuter någon. Men att samtidigt då också njuta av, alltså göra den här processen utdragen eller, ja, alltså det är ju något med det där då ska man ner i de mörkaste avgrunderna på något sätt för att förstå de beteendena. Historien kring begreppet stammar från faktiskt slutet av 1700-talet, början på 1800. Efter då författaren, jag tror han var filosof också, eller anses ha varit det i alla fall. Och jag är ju inte fransktalande. Marquis de Sade kanske. Eller Sade, jag vet inte.
Ja, är det en liten
Nej, det är ju inte det.
Nej, då är det Sade.
Sade, ja. Ja. Mm. Han var ju då författare som sagt och skildrade, han var ju liksom före sin tid lite grann, han skildrade sexuellt våld i sina böcker och skrifter. Och det ska sägas att han också fick avtjäna många år i fängelse på grund av att han hade utsatt kvinnor för tortyr och misshandel. Så kanske var de här beskrivningarna ett uttryck för hans egna perverterade persona eller så.
Ja.
Och han dömdes till dödsstraff i giljotinen. Men hur det än var så introducerade han då i slutet av 1700-talet ändå liksom konceptet sexuell njutning, men också kopplingen till våld. Och därav då namnet sadism.
Mm, okej.
Okay. Sen brukar ju sadism ibland knytas ihop med, du vet, sadomasochism.
Yes.
Och om då sadism är att uppleva njutning av att tillfoga en annan människa smärta, så handlar ju masochism av att själv njuta av att utsättas för smärta. Om vi också då kopplar på begreppet, liksom, eller så här, om vi knyter sadism till sexuella handlingar, för vi pratar ju ofta om sexualsadism. Där handlar det ju då om att individer har fantasier eller utövar handlingar eller har beteendemönster då som handlar om att orsaka smärta och lidande eller förnedring i syftet att uppnå en sexuell njutning eller sexuell upphetsning. Och sexualsadism hanteras som en parafili. Du vet, vi har pratat om sexuella avvikande beteendemönster, parafilier. Vi har ju nekrofili, alltså lusten att ha sex med en död person. Zoofili är ju djur. Klysmafili, vet du vad det är?
Nej.
Det är så att säga sexuell njutning av lavemang. Urofili är ju att gå igång på urin och koprofili är att gå igång på avföring. Alltså det finns ju en lång lista kring såna här olika parafilier.
Alltså vad var det tänkt så med homo sapiens när evolutionen, alltså om vi tar oss tillbaka 40 000 år sedan in i en grotta.
Ja.
Kan man liksom se det så här, hörru, vad man nu hette på den tiden. Björn. Alltså, ja, kan du bajsa lite på mig? Jag har svårt att se. Jag tror att det är liksom...
Men är det inte lätt,
Lena? Vi har det för bra. Vi är för mätta. Vi har det för bra. Vi behöver inte jaga. Vi behöver inte jaga skydd. Utan man bara, nej men nu är jag så uttråkad. Så kan du inte komma och skita på mig. Alltså jag tror att det inte är tänkt så här.
Nej men jag tänkte ju säga, är det inte väldigt frestande när man pratar så här?
Nej.
Så, jo, och tänka inte. Menar jag att det måste ju ha funnits någon mening. Liksom, det måste ju finnas något djupare syfte med detta. Annars är det ju helt meningslöst. Men jag har väldigt svårt att se att det har funnits det eller att det finns det. Mer än att ge den enskilde njutning och tillfredsställelse. Alltså i en sexualsadists då upplevelsevärld eller sexualliv så ingår ju då alla tänkbara grymheter. Alltså det kan handla om att hålla någon instängd i en bur. Att slå eller våldta eller bränna eller strypa. Eller stympa offret. Alltså, återigen, det här är bara fantasin skulle jag vilja säga. Som sätter gränser för vad en sexualsadist skulle kunna utsätta sitt offer för och också uppleva njutning och tillfredsställelse av.
Ja.
Och,
alltså, ja.
Ja.
Jag känner mig föraktfull.
Full, ja.
Alltså, ja, jag försöker se mig själv som en vidsynt person utifrån... Jag är tämligen så liberal. Man får göra vad fan man vill. Tro på vad man vill. Älska vem man vill. Klä sig hur man vill. Jag blir ofta irriterad på människor som sitter och åsikter om vilka människor älskar eller hur de klär sig eller sådär. Men här känner jag ändå mig som en ganska dålig person. Jag känner mig så här föraktfull. Ja. Enligt survival of the fittest. Ska inte den här jävla kategorin människor typ dö ut? Alltså vad... Eller?
Jo, men, jo och jag tror att... En anledning till att du känner så är inte det, Lena, att det här handlar ju om offer som inte själva vill detta. Alltså, att
nej, man, exakt.
Offret vill
de
inte utsätta
ut,
sig
såklart.
För detta. Utan nej, det här handlar ju bara om...
Men de här som
om...
då är liksom saddo, masochist själva.
Mm.
Ja, skulle plåga dig själv till döds då. Alltså, man är inte suicidal. Ja.
Nej. Nej.
Nej det, jag har svårt med förståelsen. Det är nog det. Jag förstår mig inte på det här. Och då blir jag som människor som blir rädda inför främmande saker. Jag blir inte en bra version.
Nej.
Utan jag blir föraktfull.
Ja, jag förstår.
Klippt och skaffat jobb. Jag landar där.
Ja.
Sluta skit på varandra. Klippt och skaffat jobb bara. Ja, då kan du gå vidare.
Nu kan jag gå vidare. Jag tänkte nämna några riskfaktorer. Alltså, hur karaktäriseras de här individerna som är sexualsadister? Och då trodde jag att jag skulle kunna hitta lite svensk data på detta. Men tji fick jag faktiskt. Jag får nu luta mig mot amerikansk forskning. Och om vi börjar med hur vanligt detta är, så har man där undersökt dömda sexualförbrytare och konstaterat att 10% ungefär av dem som då är dömda i USA, det är väl naturligtvis i någon eller några stater, har diagnostiserats som sexualsadister. Det vill säga, de har haft återkommande fantasier eller levt ut de här beteendena upprepade gånger under minst 6 månader. Och offret har då gemensamt har varit att det har inte varit fråga om offer som har lämnat samtycke till detta. Och eller att de här fantasierna ska ha skapat problem för sadisten och också då själv har sökt hjälp för det här. Och tittar man istället på dömda sexualmördare, det vill säga människor som mördar med sexuella motiv, ja, då finns det forskning som landar någonstans mellan 37-75%. Att så många har, så att säga, ett sexualsadistiskt syndrom som liksom driver dem i, eller störning kanske är mer rätt att säga, som driver dem i gärningen. Om man tittar på återkommande faktorer då i gruppen sexualsadister, så är våldspornografi någonting som återkommer. Och där det finns, skulle jag säga, mer eller mindre konsensus om att det är en riskfaktor. Alltså att många av de här förövarna konsumerar väldigt, väldigt mycket våldspornografi. Det debuterar ofta i sena tonåren. En studie visade att medelåldern låg på 19,4 år. Så att det här
Oj.
Är ju då, ja, det är ju ändå förhållandevis tidigt i livet, får man väl säga. Trots allt.
Vänta, va?
Ja.
Vad är det som är tidigt?
Ja, men alltså, jag tycker så här att du ska ha kommit dit hän på din så här vålds... eller leva ut beteenden skala vid 19 år, så att du utsätter människor för stympningar och klipper bröstvårtor, och när du liksom
vid 19,4 Det är tidigt. När du sa de har debut i sen tonår, då trodde jag att, de har, att du gjorde en koppling till sexualdebut.
Aha, nej.
Nej, och att du tyckte 19,4 var tidigt. Nej. Det var därför jag sa lite oj.
Ja, det förstår
okej.
Jag.
Det är alltså debuten i det sadistiska.
Ja, precis.
Okej, okay, det är tidigt. Det
jag inbillar mig ändå att det här skulle vara liksom av lite eskalerande karaktär. Att man kanske inte börjar med att bränna någons underliv eller vad vet jag, vad man gör, stryper. De är också, många är ju empatistörda i meningen att man förstår att offret lider av det här som man utsätts för, men samtidigt så njuter man ju av att se och uppleva lidandet, så att säga. Det är anses vanligare bland män än bland kvinnor, men även kvinnliga sexualsadister förekommer. De skiljer sig dock lite från männen i meningen att de ofta har en medförövare, en liksom medgärningsman helt enkelt.
Mm-hmm.
Och inte sällan så är kvinnliga sexualsadister omsorgspersoner till sitt offer. Det kan vara en gammal människa eller ett barn eller någon annan. Och sen finns det då ett antal föreslagna orsaksfaktorer som man tänker sig skulle kunna bidra till förståelsen om hur de här individerna är beskaffade. Och då pratar man om bland annat förhöjda testosteronnivåer, temporallobsavvikelser, alltså medfödda eller förvärvade störningar i temporaltinningloberna hos oss, hjärnan. Och samtidiga psykiatriska diagnoser och framförallt antisocial personlighetsstörning. Man menar att i många studier så finns en överrepresentation av en antisocial personlighetsstörning hos sexualsadister. Och nu sitter kanske några och funderar på, men vad då? Det här BDSM då? Där handlar det ju om att utsätta varandra för smärta och plågsamma saker. Och det är också någonting som jag får höra ibland när jag är ute och vi pratar om strypvåld och strypsex. Att vad då? Det finns ju till och med ett begrepp för det här. Men då vill jag vara tydlig och säga att det här är ju någonting helt annat. BDSM står ju för bondage och disciplin, dominans och submission och sadomasochism. Och det här är ju en sexualpraktik kan vi väl kalla det, där så att säga båda parter är villigt och med samtycke involverade i detta. Och där man alltså samtycker till att utsättas för både plågsamma och smärtsamma våldshandlingar. Och för vissa är det här en livsstil, det är något som man ägnar sig åt återkommande under en hel relation kanske. Och för andra så handlar det om att liksom testa det här och sen återvänder man inte efter det. Men det jag vill säga då är att de som är utövare av BDSM, de har ju väldigt tydliga så att säga spelregler. Det finns stoppord, det sker under kontrollerade former, man har försäkrat sig om att alla involverade parter samtycker. Det sker under nyktra förhållanden, alltså det är fråga om någonting annat än sadism. Eller andra våldsformer i en sexuell kontext.
Men kan det inte gå lite för långt? Alltså med tanke på det här nya med strypsex. Alltså hur länge kan man, för det har jag tänkt på. Hur länge är jag vid mina sinnesfulla bruk så att jag kan ge ett kontinuerligt samtycke till någonting? Det är svårt att så att säga backa från ett samtycke om du är däckad.
Ja, jag håller med Lena, och också egentligen hur mycket våld kan man samtycka till? Alltså hur mycket våld, oavsett vilken våldsform det är, innan det blir olagligt?
Och, ja, för att det här har vi pratat om i tidigare avsnitt. det här med assisterat självmord.
Ja, just det.
Det finns ju en bortre gräns för hur mycket våld, oavsett våld, man kan göra mot en annan person. Dör personen, då det finns inte ett sånt samtyckesvåld.
Nej, men så här, man kan ju så att säga samtycka till, alltså om man ska översätta det någon slags juridisk mening, och där tror jag det finns både praxis och konsensus kring, alltså ringa misshandel eller möjligen misshandel av normalgraden, men du kan ju aldrig samtycka till att så att säga strypas till döds eller strypas till komplikationer som resulterar i ett liv i rullstol eller, förstår
eller,
du vad jag menar?
Så här, man kan samtycka till det. Det kan man absolut göra, men personen kommer inte vara under ramen för ansvarsfrihet.
Just
personen
det.
Kommer kunna bli dömd för grov misshandel eller vad det nu är, trots att en person har uttryckt sitt samtycke, för att det finns en för stor mängd våld i det hela. Man kan ju ge samtycke, men du är liksom inte, du har inte frisedel. Det finns en bortre gräns för hur mycket våld man kan samtycka till.
Ja, bra sagt. Jag skulle vilja prata lite...
Men ska jag säga, vi behöver inte ta sex, utan det är bara att kolla på MMA. De samtycker till jävligt mycket våld.
Ja, men verkligen. Och MMA är ju en sak, men kan gå ner till vilken random hockeyarena som helst, egentligen.
Jo, tack.
Det här ska vi prata mer om, Lena. Det är intressant. Men vi tar en liten paus först.
Välkomna tillbaka till Krimpoddarnas Krimpodd. Över min döda kropp. Och idag pratar vi om kroppar som inte är helt döda. Men där människor av olika anledningar jobbar för det. Antingen med samtycke eller utan samtycke. Det vill säga sadism. Och det är Anna som sitter på kunskapen här.
Du, vi pratade lite grann om det här med samtycke. Jag tycker det här är superintressant, Lena. Jag upplever att det finns en del oklarheter vad som gäller här. För det första, vad är ett samtycke? Alltså, så här, det är inte så att man sitter och skriver något slags avtal kanske.
Nej.
Skriftligen.
Nej, ibland, alltså ge samtycke kan man ju alltid göra. Men ibland så gills ju inte ett samtycke. Det är ju som om polisen, till ska ta för exempel, om polisen ska göra en ganska invasiv åtgärd, till exempel göra husrannsakan i ditt hem. Man ska passa sig. Ja, nej, men personen gav samtycke. Alltså, det här med ett samtycke, det är inte fri lejd för vem som helst att göra vad som helst, och du är inte du står så att säga inte i pass och kan inte bli straffad för det. Som polis får man lära sig ganska snabbt att en människas samtycke till dina tvångsåtgärder, det är jack shit. Det betyder du måste ha stöd i lag, du måste ha objektiva omständigheter, det måste finnas något konkret och så vidare. Att personen säger varsågod, gör den här tvångsåtgärden, det må vara fint, men ett samtycke är inte alltid så att säga nyckeln som öppnar upp någonting. När det kommer till sex så fick vi ju faktiskt en ny lag 1 juli 2018. Den så kallade samtyckeslagen, och den har ju varit lite omdebatterad. Och folk tror att nu kan vem som helst bli dömd för våldtäkt för vad som helst. Och så är det ju inte riktigt. Vi har ju faktiskt samma beviskrav gällande våldtäkt som alla andra. Så vi har ett rättssystem, och i domstolarna så har vi en viss typ av beviskrav. Men den här lagändringen kom med, då det bygger på principen att sex skall vara frivilligt i grunden i den svenska sexualbrottslagstiftningen. Och allt sex där den ena parten inte medverkar frivilligt är därmed en våldtäkt. Och att ett samtycke kan inte ges under press, det kan inte ges under tjat. Ett samtycke gills i princip bara om det där tjat lika gärna kunna ha blivit ett nej, och att det inte hade blivit något mer. Så nej, okej. Okay. Om det är, man mals ner till ett ja eller pressas till ett ja eller något sånt där, då är det inte ett ja.
Och samtidigt, det här är ju så förbannat svårt att visa Så här, det handlar ju ofta om ord mot ord situationer. Jo, men hon ville att jag skulle strypa henne till medvetslöshet eller slå henne på rumpan. Ja. Eller, och hon säger, nej, det vill jag absolut inte vara med på.
Nej, det kan väl lugna med att vårt rättssystem bygger på hellre fri än fälla, om man nu blir lugnad av det. Men ni ska inte tro att det kastas in massa oskyldiga dömda i svenska fängelser. Det är många fler skyldiga som går på stadens torg och gator. Däremot händer det ju givetvis att oskyldiga personer blir dömda, men det är enormt ovanligt för att vi har så höga beviskrav i Sverige, även för våldtäkt, även efter samtyckeslagen. Det krävs oftast stödbevisning. Men det du börjar med, det krävs inget kontrakt. Man behöver inte dra fram pappret och göra underskrift och så vidare. Men man ska få samtycke till sex. Alltså om du är osäker får du ju då fråga, känns det bra?
Ja.
Och att du säger ja till en sak betyder inte att det samtycket går att användas till flera handlingar. Du kanske tackade ja och tyckte det var toppen med att gå hem och toppen och hångla, toppen och dricka 3 glas rödvin. Men nu känns det inte toppen längre. Så att man får hela tiden ta tillbaka ett samtycke. När som helst får man ta tillbaka sitt samtycke. Det här kan ni spela upp för era ungdomar.
Mitt i en akt kan du säga. Nej, men nu.
Exakt.
Nu vill jag inte mer.
Nu vill jag inte mer. Så att du ska ha samtycke egentligen för varje handling som sker. Och då säger så folk så här, men hur vet man det då? Ja, alltså om du inte vet, då skulle jag nog backa ut ur rummet. Om du inte vet på riktigt att den här personen vill. Ett, du skulle kunna fråga. Och två, det finns massa olika saker som tyder på att man vill. Jag älskar Katarina Wenstams uttryck, en kvinna som vill ligger inte still. Alltså, så att man har ju tagit bort, eller så här, förr krävdes uppsåt. Förr krävdes att du skulle verkligen ha förstått att den här personen inte ville för att det skulle kunna bli våldtäkt. Nu räcker det med oaktsamhet. Givet situationen och alla tänkbara omständigheter vi har, så borde du ha förstått att det här inte är ett ja. Och då får man ju in för full, för ung, sover, var nervös, tvingades in. Alltså alla såna här grejer, så här, nej, det kanske inte var uttryckligt nej, men den här situationen, då borde du ha förstått att det här är i alla fall inte ett ja. Och därmed så faller man ju in under våldtäkt även när det kommer till oaktsamhet.
Just det. Jag roade mig med häromdagen att läsa en tråd på Flashback. Huvudfrågan var, hur kan man göra för att få utsätta sin tjej för att få utöva strypsex med sin tjej? Och frågan var ju då så här, ska jag fråga rakt ut eller ska jag bara göra det? Och det var en klar dominans för det sistnämnda. Och det var ofta förslag så som, jag tycker du bara ska köra på. Men du kanske inte behöver klämma åt helt och fullt vid första tillfället. Om du till exempel lägger händerna, om du tar henne bakifrån och så lägger du händerna runt hennes nacke. Bara lite försiktigt och ser hur hon reagerar på det här.
Ja. Det här påminner mig om ett gammalt avsnitt av Ally McBeal. Kommer du ihåg den serien?
Ja.
När, vad hette hon? Calista Flockhart. Nej, jag kommer inte ihåg vad de hette. Men hon, den blonda bruden. Ally, ja, men den andra. McBeal. Den blonda bruden som är gift med Ellen DeGeneres i verkligheten.
Aha, jag fattar.
Vet inte vad hon heter i serien.
Nej.
Eller vad hon heter. Men hon är i alla fall inne på toa och sen så berättar hon om en dröm som hon har. Alltså en sexdröm som är återkommande. Det berättar hon för en kompis, kanske Ally, inne på toa. Och hon då drömmer i sin dröm där då om att bli smiskad.
Okej.
Okay. Och då hör hennes man, han står ju liksom på pissoaren bredvid, så han hör så här, aha, hon drömmer om att bli smiskad. Här ska det bli smisk.
Yeah.
Så på kvällen då när de går och lägger sig så lite så här med flit så släpper han någonting på sin sida av sängen. Så han säger så här, åh älskling, kan du ta upp den? Hon bara, men du kan väl ta upp den själv? Nej, men åh, jag har sträckt mig här. Aj, 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 kan inte du ta? Så hon krälar ju liksom över honom då. Och så hamnar hon ju då med röven rakt på honom. Varpå han tar hennes hårborste. Och dänger till utav helvete.
Men gud.
Varpå hon flyger upp och bara, vad i helvete håller du på med? Ja, men jag trodde du ville. Och då var det en väldigt rolig diskussion om att drömma om att bli smiskad, bli våldtagen, vara med 8 liksom, främlingar.
Mm.
Det är inte samma sak som att vilja ha det på riktigt.
Nej.
Så då hade de den diskussionen. Och det är inte ett samtycke heller att bli misshandlad med en hårborste i sängen när man ska sova.
Nej, verkligen.
Så det vart ingen nuppa där, den kvällen.
Jag förstår. Jag blev lite nyfiken så här. Fundera på, finns det några liksom uppmärksammade fall där det är konstaterat att gärningspersonen faktiskt var sexualsadist? Och då, när jag började läsa om olika fall som har rapporterats om i media och så inser jag att det är jättemånga av de här våldshandlingarna som ingår i den stora massan av ärenden rörande våld i nära relationer, skulle jag säga. Mm-hmm. Alltså, ja, men strypvåld till exempel. Det här att, alltså, det är snudd på sadistiska inslag i många av de ärenden som vi faktiskt har att göra med varje dag. Sen tror inte jag att de här misstänkta gärningspersonerna är i liksom ordets rätta bemärkelse nödvändigtvis sadister. Men gränsen liksom verkar förskjutas. Mm.
Sadistiska drag.
Ja.
Men vad är det då? Är det makt? Går man liksom, blir man kåtare av makt?
Ja, man blir kåtare
av att ha någon i sitt våld. Jag menar, i princip all porr. Och om man liksom utbildar våra barn och ungdomar. Ni ska inte tro att ni behöver göra så där mot tjejen. Och nej, tjejen, ni är inte skyldiga att ta den där och göra det och fixa dit. All porr, nej inte all, men det grundas ju ofta i rätt hårda tag, rätt undergivet. Det är mycket hals och mycket hårt och mycket dask hit och dit. What's up alltså?
Sen tror jag att det här är en sån oerhört stark drivkraft hos dem som är uttalade sexualsadister. Alltså de klarar inte att inte utsätta sina offer för det här. Det är det enda som så att säga får dem att må bra. Det ligger så djupt rotat i de här individernas personlighet. Helt enkelt.
Ja, men det är där jag känner. Survival of the fittest alltså.
Ja.
Nej, här, min förståelse räcker sig inte dit.
Nej, det här är svårbegripligt. Men jag tänker till exempel på Peter Madsen. Kim Wall-ärendet. Ja. Som vi ju har i ganska färskt minne.
Mm.
Och vi ska inte fördjupa oss i det. För det är alldeles för nytt och färskt. Och brutalt. Men som ett exempel på en sexualsadist som faktiskt har mördat. Det finns flera. Darius Ledzion sitter ju på rättspsykiatrin i Växjö, tror jag. Han har ju omnämnt som en av Sveriges värsta sexualmördare och har våldtagit flera kvinnor och utsatt dem för diverse brutala gärningar. Men jag ville liksom komma ner och få det lite mer konkret. Vad är det de här männen i de här fallen utsätter sina offer för? Och det hittade jag dels ett ärende från 2017. Och där är det en bil med parkeringsvakter som blir stoppade en dag när de är ute och jobbar. Det är en ung kvinna som kommer springandes rätt mot bilen och hoppar in i baksätet och skriker kör, kör, han är efter mig, han är farlig. Och hon har då ett spädbarn i famnen och de har inte ytterkläder på sig så att de här parkeringsvakterna hinner ju uppfatta att det här är skarpt läge så att säga. Mm. Och då visar det sig då att den här kvinnan lever ihop med en man som vid tidpunkten var villkorligt frigiven från ett 7-årigt fängelsestraff. som han hade tilldömts efter att bland annat ha bundit fast en kvinna och skurit sönder hennes underliv med rakblad innan han våldtog henne. Och det framgår
innan
också
han
innan han våldtar henne, ja precis. Och det framgår också i, sen vid förhandlingen att förhörsledaren som är kallad att vittna, hon beskriver att hon aldrig någonsin under sin polisiära tjänst har sett en sån omfattning av skador på ett levande brottsoffer som på den här kvinnan. Så hon är alltså utsatts över tid, timmar i alla fall, den här vid sista tillfället för ett enormt mycket våld. Polisen åker ut för att gripa den här sambon, men han var spårlöst försvunnen. Men han kommer sen några dagar senare att inställa sig eller anmäla sig, helt enkelt. Mm. Han dömdes, den här mannen, på nytt. Och det som framgår av domen då är att han döms bland annat då för misshandel av kvinnan med bälte och då metallspännet på bältet. Att han då ska ha hållit fast henne när hon ammar deras lilla barn, särat hennes ben och slagit henne med bältet och metallspännet mot hennes ben och mot hennes underliv.
När hon ammar barnet?
När hon ammar deras barn. Och några dagar innan hon lyckas fly så har han lagt ett bälte runt hennes hals för att sen dra henne då bakåt. Här har han bokstavligen talat hennes liv i sina händer. Om inte det är en maktdemonstration, då vet jag inte vad som är det. Sen har han då hängt upp henne i en träningsstång, du vet, en sån här kinstång som har suttit i en dörröppning. Och där har hon då hängt fritt med benen. Och när han konfronteras med de här uppgifterna så hävdar han ju då att hon skulle ha gjort det här själv. Att hon frivilligt skulle ha valt att hänga sig i den här stången. Det som händer är att hon till slut förlorar medvetandet och ramlar ner på golvet. Så hon överlever ju det här våldet. Men han erkänner i princip ingenting mer än det allra lindrigaste, om man får uttrycka sig så. Örfilar, knuffar och annat. Men han menar att det här har varit överenskommet. Det har funnits ett uttalat...
Det fanns ett samtycke.
Just det. Och hängningar som har skett i den här dörrposten, det har varit fråga om en sexlek. Som han kallar för då... ja, alltså det var varit strypsex och våldtäkterna som han ställs inför rätta för. Det har varit fråga om en annan variant av sexleken, rape play. Och han har överhuvudtaget inte uppfattat att det här har varit mot kvinnans vilja.
Jag tror att säga att det här är något typexempel där, säg att hon skulle, att hon sitter och vittnar om... Att det var samtycke, jag har samtycke till det här, till varje gärning och så vidare. Här tror jag att ett typexempel där rättsväsendet skulle säga så här, nej, vet du vad? Det går inte att samtycka till det här.
Exakt.
Då, det kommer mer, det är mer risk att hon kommer att åka in på tvångs, på psyk.
Exakt.
Du är inte vid dina sinnesfulla bruk. Och säg att du tror att du samtycker det här. Mm. Då kommer vi som samhälle nu tvångsvårda dig. Därför att det går inte att samtycka att det här. Vi har bestämt oss, hit men inte längre. Det här är nog ett sånt exempel. Jag har jävligt svårt att se att rätten bara ja, du var med på det med barnet där, ja. Då hade man tagit barnet på LVU på DIR och sen hade man tagit henne på psyk. Men det och här, han kastade in i finkan.
Det är det här som blir så absurt också, för att jag vet fler exempel på där kvinnor har samtyckt till strypsex till exempel. Eller spanking, eller ja, men det som skulle kunna uppfattas som våldshandlingar. De har gått med på det, eller de har velat det.
Och då kan ju de inte längre hävda att,
nej.
Hur skulle jag förstå att hon inte ville när hon sa att hon ville?
Exakt.
Då kommer ju, då täpper vi till med nya lagen. Du borde ha förstått att människor vill inte bli hängda.
Precis.
I ett stång. Det borde du ha förstått även om hon sa att hon jättegärna ville. Så att ja. Nu blir det tillbaka, du blir det raka vägen till fängelset för dig.
I alla fall, han dömdes till 4 år och 6 månader. För
men
våld.
4 år, ja. Anna!
Ja, jag vet. Men du ska få höra här, för han får en straffskärpning nämligen. Oh. Han döms för våldtäkt, 2 fall av grov misshandel, ja. Grov kvinnofridskränkning som ju då innefattar ja. Ett antal så att säga, lagrum, samt dopningsbrott. Men det ska också sägas att 2009 då så dömdes han till 5 års fängelse för en massa liknande brott. Så att han får ju då, och då 2009 så fick han straffskärpning till 7 år. Och det var också våldtäkter och grova våldtäkter och liksom lite samma modus. Han har skurit sin sambo med rakblad. Han har bundit fast och bränt hennes ena bröstvårta och skrubbat den här skadade kroppsdelen med borstar. Alltså du vet, det är så här helt bizarra saker.
Jag kan dra, vi fick ett mejl, vi får ju ibland mejl av er.
Ja.
Då var det en som skrev så här, nej men jag, för det var en snubbe. Jag har suttit och funderat med mina kollegor. Vi har rent mjöl i påsen. Vi vill ingenting. Så han bara, skulle man inte kunna chippa alla kriminella? Alltså jag kan förstå var det kommer ifrån. Och ja, det hade underlättat. Så här, vi chippar honom. Säg att vi ska chippa den här personen.
Ja.
Nu, det går inte riktigt ihop med våra grundlagsskyddade rättigheter. Och det är inte riktigt hygien för en fungerande rättsstat. Men jag fattar verkligen. Och det hade varit ganska gött att chippa honom.
Ja,
så varje faktiskt. Gång han klev ut så bara, hej, jo, skulle bara säga, är det här din nya tjej? Ska bara ta och prata lite med henne i en rum här en liten stund. Bara en liten stund. Sen kan du få fortsätta middagen här. Man skulle vilja det.
Ja, och det är det som känns oerhört ledsamt på något sätt. Alltså att de här männen, de avtjänar sina straff, kliver ut på villkorlig dom och direkt involverar sig, engagerar sig i en ny kvinna och historien upprepar sig. Alltså jag ska nämna ett fall som helt nyligen, jag gör ett avsteg från våran princip. Det här är helt nyligen våras avdömt. Fall som jag skulle vilja ändå nämna för att det är så, ja det säger ganska mycket. Det här handlar, det är lite samma scenario som i det förra. Här är en kvinna som lyckas tillkalla hjälp från en balkong där hon står naken och skräckslagen och lyckas få grannars uppmärksamhet som då slår larm. Polis kommer dit, griper den här pojkvännen. Och målsägaren berättar då att hon har suttit inlåst under den här natten, våldtagits och utsatts för alltså ett tortyrliknande våld. Bland annat så har han sprutat chilisås i hennes ögon så hon inte kan se. Och sen då för att på något sätt hjälpa henne så spolar han vatten över henne så att hon istället inte kan andas. Han har tvingat henne under natten att krypa i glas, rulla sig i glas. Han har bränt henne med cigaretter och så vidare. Och han har skrattat enligt hennes utsaga när detta skett. Rättsläkaren dokumenterar i ett rättsintyg över 100 skador på hennes kropp.
Alla män, det vill jag bara säga.
Ja.
Men alldeles för många. Och ja, nästan alltså. Bara män. Kan vi enas om det?
Ja, att det
de är för många.
Uh-huh.
Och att det är nästan bara män som håller på med den här typen av rövhatteri mot andra människor.
Ja, men,
fy fan!
Jag kan också känna en viss bitterhet till faktiskt straffen här. Han är alltså villkorligt frigiven och ger sig direkt ut. Och ägnar sig åt detta. Och då ska vi komma ihåg att han dömdes första gången för grov fridskränkning och 10 fall av misshandel mot sin flickvän som en 17 år gammal ung man. Eller barn kan vi kalla honom.
Ja.
Och sen har då avtjänat, 2009 dömdes han till 7 års fängelse för 2 grova våldtäkter och ytterligare en våldtäkt mot en kvinna som han hade träffat på en dejtingsajt. Och sen 2017, våldtäkt, grov misshandel, grov kvinnofridskränkning och så vidare. Alltså, vilket jävla misslyckande. Hur kan det ens...
Den sidan av mig, det är en väldigt stor sida av mig som skriker bara kasta bort nyckeln. Det är liksom då och då känner man det inom rättsväsendet och jobbar med det här. Nej, hörni, den här personen får vi nog bara räkna som förlorad. Sluta upp med vården bara. Kasta bort nyckeln. Ja. Tack, next. Så känner jag. Sen så fattar jag på intellektuell nivå och på så här, nej, så kan vi inte ha det. Men jag känner så. Bra, ja. Då har du utnyttjat alla andetag som du fick. Ja. Utan de är slut nu för dig.
Men framförallt så tycker jag att båda de här fallen bekräftar ju hur djupt rotade de här störningarna är.
Alltså och hur de här sinnessjukt kreativa de är i sättet att skada andra människor. Bara komma på och spruta chilisås i en persons ögon.
Det är sinnessjukt.
Nej, ja.
Vi ska gå på en sista paus och när vi kommer tillbaka ska vi knyta ihop den här säcken.
Ja. Välkomna tillbaka till Krimpoddarnas Krimpodd, Över min döda kropp. Jag har försökt lugna ner mig lite grann under pausen, men sånt här som Anna berättar, vi vet ju att det försiggår, vi vet att mörkertalet säkert är enormt och vi ser inte riktigt ändan, slutet eller lösningen på det. Och då kan man bli lite emotionellt arg. Så.
Ja, nu pratar vi ju om de här liksom värsta som har dömts till långa fängelsestraff och där man har kunnat bevisa det här våldet. Men återigen, mycket av det här som jag läser om i de här domarna känner jag igen från min vardag och du också, Lena, från att ha jobbat i många år. Från det här som anmäls som våld i nära relationer och som kanske inte blir någonting mer än bara en anmälan. Det här är grova våldshandlingar vi pratar om som faktiskt kan bli dödliga om man ska ha full respekt för den normalisering som blir i de här relationerna. Också inom rättsväsendet, faktiskt.
Jag har ju spanat mest på liksom grova vapenbrott, narkotikabrott. Den liksom falangen. Men det har hänt att man har fått kliva in och spana på sådana här fall där man vet att det liksom pågår någonting och de gränsdragningar är så fruktansvärt svåra, för man vill såhär, nej men nu slår vi, och det betyder alltså att nu slutar vi spana, nu griper vi, därför att vi måste rädda liv, den här personen kommer ju dö där inne, men gör vi det nu så kommer den här personen också kliva ut om 2 dagar, för vi har inte hunnit få ihop tillräckligt mycket för att få en lagakraftvunnen dom. Så man sitter, alltså jag kan komma ihåg, jag satt i utanför Max i Masmo, det är en del av Sverige. Jag stirrar in i Max vägg och jag vet att i den lägenheten, tredje fönstret uppifrån där, just nu så är det en person där inne som lever liksom under tortyrliknande former.
Usch,
här sitter vi. Och det är inte bara den personen, utan vi var ju tvungna att spana på gärningspersonen som då flyttade sig mellan olika, hade flera personer, flera olika lägenheter. Då kände jag så här, tänk om jag skulle typ råka bara köra över honom. Alltså, nu gör man inte det, men det är ändå de mörka tankarna som vaknar igen. Om jag bara typ skulle så här råka lägga i backen när han kommer ut och bara, nej men oj, var du där? Ah. Alltså lite som Reuters skog, man åker en extra dunk. Nej, det var tråkigt. Oj, det var, alltså det här väcker den delen i mig. Sen kan man ju bara säga, nej, jag har ett uppdrag, nu ska jag göra det här, vi ska få en locka kaffe med dom, jag ska ha en bra filmsnutt, jag ska kunna vittna på det här och så vidare. Men innerst inne vill man bara, kom hit ett jävla as alltså. Så jag får
det är lätt att
gå
bli
med devil on you.
Otroligt primitiv i sina tankar, men om man ska försöka vara lite mer konstruktiv och framåtlutad, jag vill på att säga, så kan vi väl ändå skicka med, vi har ju sagt det förut och vi säger igen, och det riktar sig till alla er som riskerar att utsättas eller utsätts i detta nu. Känns det inte bra i magtrakten? Utsätts ni för, tvingas ni till handlingar som ni inte vill ställa upp på? Är det rena våldshandlingar tidigt i relationen? Känslan av att bli kontrollerad, dominerad, allt det här. Lägg benen på minimerad. Ryggen och dra. Det kommer inte bli bättre.
Nej, sök det kommer hjälp, inte bli.
Sök stöd.
Och för alla fantastiska män där ute som inte håller på med den här typen av rövhatteri. Ni är inte en del av problemet, men ni är garanterat en del av lösningen. Och styra upp folk i er omgivning från start.
Ja, exakt så. Ja. Ja, det var lite om sadism och sexualsadism. Ett lite udda tema den här veckan blev det. Men ganska intressant fenomen ändå. Och svårbegripligt, inte minst.
Ja, vi har väl gjort oss kända för de här kasten mellan ämnena. Hit och dit.
Ja, hit och dit. Hit och dit.
Hit och dit ska vi. Och nästa vecka tror jag det är dags för ett historiskt case igen.
Just det. Stämmer bra.
Mm-hmm.
Men du har en rövhatt, hoppas jag.
Mm, en liten rövhatt har jag idag. Men ändå tillräckligt irriterande för att den ska hamna i mitt filter.
Ja, jag förstår. Kan inte du dra lite samhällsinfo först? Så kan jag spara stämbanden lite.
Ja. Ljungdahl och Ginghede heter vi på Instagram och där hittar ni den informationen som behövs hittas. Där försöker vi vara lite bussiga med vad vi håller på med. Och så. För er som har mejlat mig och sagt att ni inte hittar länken till när vi var med på Nyhetsmorgon i torsdags, så kommer den. De hade glömt spara det klippet, så det kommer.
Mm-hmm.
Och då är det en typisk sån sak som vi lägger ut på Instagram.
Just det.
I helgen så kommer vi befinna oss på Ellery Beach på Lidingö.
Mm.
Och där kommer vi krimquissa. Biljetterna är tyvärr slut. Men sen ska vi till Steam efter det. Och sen får vi se var vi hamnar näst i världen.
Jag tycker det ska bli jättekul att åka ut igen och quissa. Jag kommer nog sakna våra utflykter och träffar med våra lyssnare och så. När det här är över.
När quizzeriet är över?
Ja! Jag tycker vi ska expandera. Ta något litet ställe till. Det vore väl härligt, Lena.
Grejen är ju att vi har ju haft ett samarbete, eller vi har ett samarbete med fantastiska S-Group. Så vi har ju varit på Ystad, vi har varit Pigall och så. Och nu är det då Ellery och Steam kvar. Men det betyder ju inte att vi kan flytta krimquizet till andra ställen. Så om ni har någonting, vi har ju varit i Varberg också. På just deras kulturhus eller vad heter. Nåväl, det är vad vi håller på med. Nu kommer jag att leverera en rövhatt.
Lenas rövhatt.
Då är det så här att den här veckan så jag är lite irriterad på de här som urvattnar någonting som ändå ibland behövs.
Mm.
Du tänker dig att du går förbi ett hörn. Tänk dig att du är på Sankt Eriksplan och du rundar ett hörn från du ska ut mot bron, Sankt Eriksbron, gå mot Fridhemsplan, så kommer du passera en mattaffär. Och de har ju haft utförsäljning på grund av att butiken ska tömmas och stängas. Det har ju de ju haft sedan 1632. Och det kanske funkar.
De drar ut på det, så att säga.
Ja, men det kanske funkar. Därför att om du för första gången passerar den mattaffären så kanske du tänker, hörru Gunnel, vi måste just passa det på att handla rölllakan precis idag, för just imorgon det kommer skiten stänga.
Vi måste skynda oss.
Men för oss stockholmare som har bott här i 46 år, så bara nej. Och då, idag så har jag suttit rätt mycket i telefon. Och det är också ett system som känns lite urvattnat. När man ringer och man får det här, just nu har vi hög belastning. Det kan inte alltid vara, för nu har jag testat att ringa liksom Måndag 8.00. Ja, okej. Okay. Det kan vara hög belastning, för då har alla suttit och väntat under helgen. Då testar jag onsdag lunch.
Mm.
Liksom 12. Fortfarande hög belastning. Jag testar fredag 17.59, alltså en minut innan.
Just det.
Och är det så, era jävla rövhattar, att ni lyckas ha hög belastning 100% av era öppettider. Och hög belastning är så här, så du kan, hög belastning betyder i det här fallet att jag kan inte ens vänta kvar i kön, utan de säger just du får ringa vid ett senare tillfälle.
Vore det inte mer smakfullt om de sa typ så här, precis som igår så har vi låg kundservice.
På grund, exakt.
Ja.
Ja.
Det var
ett av mina förslag,
ja,
som jag hade på lösning, att vara helt transparent med hur jävla odugliga ni är,
ja,
på kundservice.
Just det.
Därför att det kan inte vara hög belastning 100% tid. Det kan inte vara det så pass länge innan ni tänker så här, hörni, vi har lite lägre leveranskapacitet än efterfrågan. Då skulle man ju behöva anställa 2 till. Eller säga så här, knappa in ditt nummer så kommer vi att ringa upp dig.
Det är snyggt.
Det räcker med att du säger vi kommer ringa upp dig innan sista december 2025. Jag är nöjd med det.
Just det.
För allting är bättre än tyvärr, vi har hög belastning just nu, så vi och så säger någon så här, telefonkön är typ full, så att vi du får försöka lite senare.
Det, alltså, det är ju så bottenlöst irriterande.
Jag tror inte att det är någon där. Det är för att det kan inte finnas. Vem har kommit fram? Det är lättare för mig att köpa YouTube-biljetter på Tixter samma sekund som de släpps. Jag har lyckats köpa liksom biljetter till Gaga, alla de här stora där man vet att biljetterna kommer ryka direkt.
Mm.
Det är lättare att komma fram på biljettförsäljarens hemsida precis när de liksom säljer guldet, än att komma fram till en stadsburen, landstingsburen facilitet. Som hör, vi har hög belastning just nu, telefonkön är full, du får ringa lite senare. Man bara, men säg ungefär när ni har lite mindre belastning. Så att jag, för jag kan inte lägga en arbetsvecka på att försöka ställa mitt nummer i kö.
Precis, och det sjuka är ju att det där har ju hänt mig också naturligtvis. Och då tänker jag så här, ja men de där jävla, nu kommer jag leta upp en mailadress, sen kommer jag skriva mitt ärende och sen kommer jag kräva ett svar. Det jävla att det går inte. Nej. Det går inte att hitta någon annan ingång. Du är så beroende av
den idag ingången. Idag hade jag min andra upplevelse av jävligt dålig, liksom, när jag har dåliga rutiner. Det har ju du hört mig säga ganska många gånger när folk säger så här, det är lite våra rutiner. Och då svarar Ljungdöle, men i så fall har ni ju pissedåliga rutiner. Ni behöver ju byta ut era rutiner.
Ja.
Det är inte en förklaring att ni jobbar efter era rutiner om rutinerna visar sig inte fungera.
Precis.
Så då väntar jag på ett samtal från en läkare på ett ställe som man absolut inte kan ringa till eftersom de har hög belastning.
Ja.
De ringer mig och sen så säger de så här, ja men har vi fått svar på den här undersökningen, bla bla bla. Och så säger jag någonting, då säger hon, ja men vi ska sätta oss och diskutera vid rond, bla bla bla, hur vi ska göra. Jag ringer upp dig. Och då säger jag så här, när kommer ni ringa upp mig? För jag är inte en person som sitter och stirrar på min telefon nu i 8 timmar. Utan om du bara säger när, då kommer jag ställa in allt.
Mm.
Alltså jag kommer mitt i en föreläsning med 700 personer och säger så här, hörrni, nu ska jag gå och ta ett telefonsamtal.
Mm.
Punkt. Nej, det vet vi inte. Och mycket riktigt så ringer de ju då mig 16.03. 16.03 står jag på Medborgarplatsen 4 och föreläser för Kunskapsskolans alla människor.
Mm.
Ser ju inte att det ringer då. Nu kommer det. Då går jag ut. Jag ser att jag är uppringd av 08-123 någonting. Ringer det numret och då kommer en röst.
Blixtsnabbt
och säger...
Nej.
Du har blivit uppringd av ett telefonnummer från Stockholm, typ Region Stockholm. Vi kan inte på något sätt hänvisa det här numret. Vi vet inte vem som har ringt dig eller varför. Klick.
Fan, det är för dåligt.
Jag får inte tag på dem igen då. Så nu ska jag då, vad är alternativet? Ja, det är att på måndag morgon börja om då. Hej, vi har hög belastning just nu. Telefonkön är full. Skjut mig i hjärnan.
Men jag kan också tycka att...
Gör processen kort.
Ja, men där tycker jag också att vården har ett ansvar. Liksom, att faktiskt lämna kontaktuppgifter eller ringa tills man får tag i patienten.
Ja, eller? Det vore fint. Jag vet inte om de har väl någon gammal Doro i något jävla linneförråd som de kan använda. Nej men alltså, ska det vara så? Det är mitt liv. Det handlar om mitt liv, om min oro, mitt liv. Bara, kan jag få ett jävla svar? Vad kommer hända nästa steg? Allt är bara död end. Antingen så kommer man till en telefonsvarare som har hög belastning, eller så ringer de retsamt upp när man absolut inte ska svara. Och så får man den här, hej då blir vi uppringade. Skärp er, ni är sämst på ett jobb. Och ni vet ju vad Ljungdahl tycker om människor som är dåliga på sitt jobb.
Ja, det har
framgått. Ha ett annat jobb, förslagsvis.
Ja, men bra rövhatt ändå. Jag tror att det är hög igenkänning på den här också.
Det tror jag. Det är nog inte bara vården. Det är nog alla delar där man är i beroendeställning till någonting.
Ja, exakt så.
Där de inte tjänar pengar på att man ringer. Då precis. Går det inte att ringa.
Nej, för det är ett incitament. Då brukar det inte ta så lång tid.
Nej, om det då går det bra som helst.
Ja,
för visst. Fan, då ringer de ju upp. Åh gud, nu vet jag precis vad jag ska ha som rövhatt nästa gång.
Oj.
LinkedIn, säger jag bara.
Ja, härligt. Det ser vi fram emot.
Bra. Nästa vecka blir det historiskt case.
Ja.
Det är vad vi vet. Vilket det blir, det vet vi inte. Men det vet ni om en vecka. Och tills dess sköter ni er på alla sätt ni kan.
Jajamän. Ha det bra.
Bye bye.
Bye bye.
Podplay. En del av...